Välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator och välkommen tillbaka Filip Ekberg.
Tack så mycket. Jättekul att vara tillbaka.
Verkligen roligt att ha dig tillbaka. Du var ju med här innan sommaren och vi pratade en hel del om dina kurser. Dels på Pluralsight men dels så skulle du börja släppa massa content på YouTube.
Precis. Så nu har jag kunnat komma igång med att producera lite innehåll till YouTube. Det tar ju en del tid att göra det, men jag har fått ut ett par videos specifikt för C-Sharp 9 och prata om nyheter i språket och vad som kommer. Extremt kul att både dyka in i språket men även att producera material för YouTube.
Jag har plöjt igenom dina videos och det är så sjukt bra produktionskvalitet på alla dina videos. Det är liksom det är Pluralsight-kvalitet på YouTube och det är inte så vanligt att man ser det. Så grymt jobbat!
Aha, tack så jättemycket, jättekul att du gillade det. Det tar ju som sagt mycket tid att göra det, men samtidigt så är det är så roligt att sätta en hög kvalitetsstämpel på det. Jag älskar att producera material i videoformat och jag vill göra det lika bra på YouTube som jag gör för mina Pluralsight-videos.
All heder åt dig för det. Temat för idag är dina fyra senaste videos som handlar om C-Sharp 9. Innan sommaren så pratade vi om C-Sharp 8, men jag har faktiskt dålig koll på hur långt C-Sharp 9 hade kommit då.
Mm. Ja, det hade nog faktiskt C-Sharp-teamet också. Det roliga med C-Sharps utveckling är ju att man vet inte riktigt vad som kommer i språket förrän nästan den dagen de släpper det. De jobbar ju på både språkets funktionalitet samt då hur det integrerar i utvecklingsmiljön nästan fram tills den veckan som de väljer att släppa nya .NET. Då. Så att det hade hänt mycket redan innan sommaren när vi pratade senast. Men även nu de senaste månaderna så har de verkligen tryckt ut de flesta featuresen som ska komma i språket. Så det är väldigt intressant att se på vad som kommer.
Mm. Jag tänkte bara att vi skulle köra igenom videorna som du har lagt ut och prata lite innehållet i varje. Och du som lyssnar får ju jättegärna kolla på videorna. Vi kommer länka till dem i show notesen. Men vi dyker in tycker jag.
Mm, absolut.
Och din första video som du släppte där, det är nog en av mina favoritfeatures och det är Top Level Programs. Och det är någonting jag har saknat jättelänge.
Ja, alltså inte bara för att det blir liksom enklare att skapa ett program utan all den här boilerplate-koden som behöver genereras med projektet. Utan jag känner själv att om jag vill bara prova något litet enkelt i C-Sharp. Så du vet, behöva öppna upp Visual Studio och köra nytt projekt eller vad man nu gör liksom. Och var ska man hitta, var man ska lägga allting som ny utvecklare? Själv så har jag alltid dragit mig till program som Linkpad där man får bort allt den här noisen kring all boilerplate till program.cs eller den program entry pointen av C-Sharp. Så att top-level programs eller top-level statements underlättar ju att introducera små applikationer utan allt det här. Kompilatorn kan ju ta hand om och generera mestadels av den här koden åt oss. Och det här har man ju sett i andra programspråk som Python och så där, att det är enkelt att bara köra ett skript av ett program utan att behöva introducera hundratals andra rader kod bara för att få det att fungera.
Nu nämnde du två verktyg som jag verkligen tyckte om att använda för det här. Först Python har jag använt väldigt länge om jag bara liksom ska köra något litet skript och mangla lite data. Och sen så upptäckte jag Linkpad och det har jag kört i flera år nu. Fantastiskt värdefullt prototypverktyg kan man nästan kalla det för. Men nu finns alltså det här inbyggt i språket. Och för de som inte vet vad det är i princip att man tar bort all boilerplate. Alla liksom, man behöver ingen main-funktion, man behöver inga deklarationer. Man bara öppnar en CSS-fil och kör. Skriver C-Sharp-kod rakt upp och ner.
Exakt, och du kan ju fortfarande referera NuGet-paket om du behöver du projektfilen. Du kan ha fler filer i katalogen som du lägger klasser och structs och allt vad du vill i då. Och sen använda dessa i ditt top-level program. Det blir väldigt cleant. Det blir väldigt enkelt att både använda C-Sharp lite mer som ett skriptspråk. Men även att introducera nya utvecklare i språket. Utan att man behöver förklara vad allt annat är. Jag hade tankarna på att jag skulle göra en video om en introduktion till C-Sharp. Och jag menar, när det första man gör när man öppnar ett nytt projekt är att mötas av program.cs. det blir liksom svårt att förklara för en helt ny användare vad är det som händer här. Man kanske bara vill känna lite på språket först och introducera en variabel först. Kanske sen vill man introducera en metod och så vill man bara känna lite på språket innan man börjar förklara allt runt omkring.
Det är väl lite på gott och ont som C-sharp-språket och utvecklingsmiljön och ekosystemet runt om har varit så tätt integrerat. Liksom man skrev C-sharp med Visual Studio, punkt. Och all kod låg i ett projekt som låg i en solution. Liksom det var så man gjorde. Men mer och mer börjar Microsoft flytta sig ifrån det.
Ja, det kommer ju, jag tror aldrig att man kommer att komma ifrån att den bästa utvecklingsmöjligheten eller miljön eller den bästa upplevelsen av att utveckla C-sharp kommer alltid vara i Visual Studio på Windows. Det är uteslutande, det kommer alltid vara den bästa vägen att gå om man vill jobba med C-sharp. Men sen vill de även att de som sitter på Mac eller Linux, de ska också ha en möjlighet att få en bra upplevelse. Och då har vi Visual Studio Code som funkar på dem. Du kan använda Rider från JetBrains som byggs på samma motor som ReSharper använder. Så man kan fortfarande få en bra utvecklingsmiljö och känna sig hemma med språket. Och det är intressant att se att Microsoft investerar både mycket tid och resurser i att ta .NET och C-sharp till olika plattformar och andra utvecklingsmiljöer.
Som du precis sa så är det jättebra om man ska lära ut C-sharp som språk, eftersom man tar bort allt runt omkring förutom själva C-sharp-koden och språket. Men jag tror att det även kommer vara ett väldigt bra verktyg för att snabbt testa saker. Jag såg, jag tror det var David Fowler som la upp en GIF där han satte upp ett komplett REST API liksom på
ja,
8 rader kod.
Absolut. Ja, men det börjar ju mer eller mindre se ut som Node.js fast i C-sharp. Då. Så du kan skriva små, väldigt kompakta program som kör i, som har en fil som inte är mycket mer än så. Du kan både göra det som ett proof of concept men även att det kan köra som en liten self-contained applikation. Du behöver inte ha ett helt projekt runt omkring det med massa andra filer och massa andra noise som egentligen inte behövs.
Mm. Eller det behövs ju, men det kommer vara samma för alla program och då kan man lika gärna dölja det för utvecklare.
Ja, men det är lite som att jämföra med asynkron programmering. Jag menar, visst, vi kunde använda asynkrona principer innan async och await kom till språket. Men att introducera det i C-sharp gjorde det bara lättare för folk att anamma de här principerna i språket. Så att jag tror att man lägger till saker i C-sharp bara för att dels underlätta och dels göra det enklare för nya utvecklare att komma in i språket. Och ta influenser från andra programspråk som är populära också. Då lockar man över lite kanske F-sharp-utvecklare eller Java-utvecklare och sådär också.
Där sa du något intressant, F-sharp-utvecklare. För ju längre C-sharp har utvecklats, desto mer verkar de låna grejer från funktionell programmering, från deklarativ programmering. Och det är lite det dina två nästa videos handlar om. De handlar dels om record types och dels om pattern matching.
Precis. Det är två koncept som kommer egentligen från F-sharp. Likt generics som kom till C-sharp väldigt tidigt var ju något som man först introducerade i F-sharp. Så att mycket språkfunktionalitet som läggs till i F-sharp kommer i sin tur komma till C-sharp. Men man får massera om funktionaliteten lite så att det passar i C-sharp och de utvecklarna som använder C-sharp. Men något vi har sett de senaste versionerna av C-sharp är ju att man försöker att förbättra sättet som man uttrycker sig på när man vill se mönster av objekt eller typer. Därav introducera fler sätt att använda pattern matching. För att introducera fler mönster och säga och uttrycka sig på andra sätt. För att identifiera om ett objekt är av en viss typ, om det innehåller ett visst värde, om det matchar någonting som man kan dekonstruera det till. Eller plocka isär det då. Ett exempel på det är ju att om jag har en personklass. Exempelvis ett väldigt poppis exempel. Men sen kanske man har ett arv av den till en lärare, man har en student eller andra typer av personer. Då. Och då kan man använda pattern matching för att identifiera om de här olika instanserna matchar. Till exempel att det är en lärare, att det är en student. Man kanske vill hitta en student som har ett visst antal kurser. Man kanske vill hitta en student som har ett visst antal betyg och så vidare. Va? Så det ger en väldigt intressant möjlighet att uttrycka sig på ett nytt sätt. Utan att skriva för mycket kod.
Det låter lite som att man har flyttat en del av funktionaliteten i typ link till själva språket. Skulle det vara?
Ja, alltså man kan väl säga att man uttrycker sig på ett likvärdigt sätt som man skulle göra med link kanske. Eller jag skulle väl säga att man gör uppslag lika lätt som med link kan man göra med pattern matching. Så att det är ungefär samma, absolut. Om man jämför koden som man skriver innan link med den som man skriver efter link, så är det ungefär samma ändring eller samma förbättring av språket när man introducerar med pattern matching. Man ska dock ha klart för sig att man kan ju fortfarande skriva rätt oläslig kod. Så man ska ju vara lite försiktig.
Det var pattern matching, och så finns det någonting som heter record type som är också funnits i ganska många andra språk, men nu kommer till C#.
Ja, precis. Och det är egentligen en språkfunktion eller en språkfeature som man har pratat om ända sedan den första versionen av C#, kompilatorn som skrevs om. Då ville man ville introducera records redan i C# 6 när man skrev om hela det här Roslyn-projektet som är den nya kompilatorn för C# och VB. Och egentligen vad det betyder är att man kan skapa en referenstyp som är bara läsbar. Man kan inte ändra på någonting i den här typen. Och så får man massa funktionalitet gratis. Som till exempel att om jag skapar ett record för en person så vill jag jämföra två personinstanser med varandra. Traditionellt sett när man jämför två referenstyper så är det ju referensen man jämför. Men med record types så jämför den alla värden på referenstypen istället. Exempelvis om du har ett namn, om du har en ålder, om du har ett visst antal kurser personen har läst. Då jämför den varje property med varandra istället för att jämföra referensen. Och att man får det här gratis då och att det fortfarande är en referenstyp är ju rätt, det är rätt kraftfullt. Och det betyder att man kan helt plötsligt skriva mindre kod. För det här var ju sånt som man behövde lägga in själv tidigare. Behövde implementera iEquatable och så vidare. Men nu kan man få det här genom att bara lägga till nyckelordet record istället för class. Och då genereras allt det här out of the box. Tillsammans med att det även blir en liten enklare syntax för att definiera vilka parametrar som ska finnas på den här referenstypen.
Det låter väldigt mycket som, vad heter det på svenska? På engelska heter det immutable types, men jag vet inte riktigt vad svenska.
Ja, alltså jag skulle väl översätta immutable type som ja, vad skulle man säga, att det är en oföränderlig klass eller ja.
Ja, det var en bra översättning. Och det känns som att det är en tröskel som man måste ta sig över för att man ska fatta charmen med eller storheten med funktionell programmering.
Ja, precis. Jag tror inte att om man inte jobbar mycket med parallell och asynkron programmering så kanske man inte har stött på problemen som inträffas när man inte har typer som är oföränderliga. Om man har en vanlig referenstyp, en klass eller en instans av den, och så har man massa olika trådar som ska jobba mot samma klass, då kan det bli rätt problematiskt om inte man kan förlita sig på att det här objektet förändras aldrig. Så att med record type så att man får någonting som är mutable, vilket betyder då att den är oföränderlig. Precis som en sträng är, då kan du inte ändra på den instansen utan då kan du lita på att den alltid är samma och alltid innehåller samma värden. Skulle man då vilja ha en ny instans av den baserat på samma värden men kanske med någonting förändrat, så finns det en ny språkfunktion för det också, för att säga ge mig den här instansen men förändra just den här propertyn eller det här värdet och ge mig ett nytt värde av det då. Då får du helt plötsligt en helt ny referenstyp istället, eller en helt ny referens.
Precis, och det är en annan tröskel som jag hade problem med att ta mig över när jag skulle försöka förstå funktionell programmering, var just att sättet som det vanligtvis beskrevs på är att allting är immutable, ingenting ändras. Och då tänker man, jaha, men vad är poängen med mitt program om det bara körs och ingenting ändras? Men man kan ändra, men då får man, precis som du säger, skapa en ny kopia med ändringen inbakad.
Ja, men exakt. Det är precis som det var med en sträng egentligen. Du kan ju inte göra en in-place-ändring på en sträng i C#. Du tar ju en sträng, ändrar den och sen så sätter man ofta den förra strängen till den nya referensen som är en dereference på den variablen istället då. Det är precis samma sak. Det är bara att man ska kolla på eller se alla objekt som immutable. Så att du kan lita på att det enda sättet någonting ändras på är att det blir en helt ny referens. Men det är en tröskel att ta sig över, absolut.
Ja, absolut. Och min hobbyteori om varför funktionell programmering har kommit så starkt de senaste åren, det är att vi börjar närma oss slutet av Moores lag. Vi kan inte göra processorer så mycket snabbare. Det vi kan göra är att skala dem till fler kärnor. Och då, alla prestandavinningar måste göras genom att parallellisera kod.
Ja, precis. Och bara det är ju svårt att förstå sig på, hur ska jag parallelisera ett problem, eller hur ska jag bryta ner ett problem så att det blir, så att jag kan tolka det på ett sätt där jag kan lösa det i små bitar istället. Ofta vad jag ser är att man tar kanske något anrop som tar lite lång tid, och så lägger man bara det i en task.run och så körs det asynkront. Men då har man ju bara flyttat det till en annan tråd. Man kan ju också tänka på att man kanske kan ta det problemet och bryta ner i mindre bitar och parallellisera lösningen istället. Men återigen då måste man ju också ha en förståelse för att man vill kunna jobba med både parallell och asynkron programmering, men samtidigt att man kan lita på de värden och objekten man använder.
Om ni gillar det här avsnittet och gillar kompilator så får ni jättegärna dela med er det på Twitter, på LinkedIn, på Facebook. Tipsa nära, kära, vänner, bekanta och fiender. Om ni vill hjälpa podcasten så får ni jättegärna gå in på kompilator.se/iTunes och lämna en recension. Det hjälper mig att komma högre upp i rankingar och få fler lyssnare, och jag blir jätteglad och jättetacksam. Och som en sista grej, jag vill ha fler människor att prata med. Vill du berätta om vad du jobbar med? Har du kanske ett open source-projekt? Håller du på att lära dig något coolt ramverk? Vad som helst, mejla till hej@kompilator.se. Mycket intressant. Då kommer vi till video nummer 4. Nullable reference types.
Ja, precis. Och det var ju egentligen introducerat redan i C-Sharp 8. Men jag la ut den videon tillsammans med mina C-Sharp 9-videos, eller i samband med dem. Dels för att jag kände att det är fortfarande väldigt många som inte känner till språkfunktionaliteten eller använder den. Och alltså, det är ett extremt enkelt sätt att hitta potentiella exceptions i ditt program. Så vad du gör är att du ändrar hur kompilatorn identifierar alla dina referenstyper. Du säger att till exempel en instans av en klass, nu ska alla instanser av en referenstyp i mitt program ses som att de inte kan vara noll längre. Och överallt där jag inte initialiserar någonting till ett korrekt värde så kommer kompilatorn ge mig en varning. Det betyder att jag kan, dels kan jag när jag kompilerar få ut en lista på alla ställen i applikationen där jag har dessa varningarna. Där den varnar mig för att här har du en referenstyp, den har ett nullvärde eller ett potentiellt nullvärde, du kanske vill hantera detta. Där ger mig även möjligheten att kunna gå in och lägga till null checks för att se att, ja, du vet, kolla så att inte där värdena är null innan jag använder dem. Men det ger mig även möjligheten att undvika att jag får ett exception i runtime, och det känns väldigt värdefullt.
Jag måste medge att jag hade noll koll på att den här featuren ens existerade. Så jag trodde verkligen att det var en helt ny C-Sharp 9-feature. Så det är mycket sådana här features som helt går en förbi när man sitter till vardags med sitt jobb. För ofta så är det liksom, man sitter med sin lösning som kanske ligger på en lite äldre version av C-Sharp. Typ en grej som sträng interpolering.
Ja.
Jag började på ett nytt uppdrag nu och de kör senaste versionen av C-Sharp. De kör .NET Core 3.1. Och då kunde jag plötsligt använda det, och det är liksom 20% av min kod som plötsligt försvann för att man slapp ful konkatenera ihop strängar.
Ja, exakt. Tyvärr är det så. Och där satte du verkligen huvudet på spiken, att om man inte kör senaste .NET Core eller senaste .NET, det är nästan en hel video eller en hel podcast i sig att prata om versionshanteringen i .NET. Men det du nämnde där var att de kör .NET Core 3.1, och därav kan du ta del av C-Sharp 8-funktionalitet, eller till och med i ditt fall C-Sharp 6-funktionalitet som är string interpolation då.
Mm.
Och C-Sharp 8 kräver att du har .NET Core 3.0 för att en del av dess funktionalitet ska fungera. Likaså så kräver C-Sharp 9 att du kör .NET 5 eller senare då, för att de funktionerna ska vara tillgängliga. Och det är ju en intressant ändring kring hur man har, alltså, det har inte riktigt funkat så tidigare. Tidigare så här fick du bara en uppdatering av Visual Studio, och så funkade den nya kompilatorn, och det spelade liksom ingen roll om du körde .NET Framework 3, 4 eller 5. Men nu är det nästan så att varje iteration av språket kräver att du uppdaterar till den senaste runtimen eller kompilatorn.
Precis, och då, för att anknyta till det som vi sa tidigare, så tror jag att Microsoft är inte riktigt vana på att jobba på det här sättet. Det är mycket med .NET som har verkligen pushat för att jobba mer öppet och mer fristående.
Mm. Ja, du tänker på att C-Sharp och .NET är mycket mer fristående från Visual Studio än vad det varit tidigare.
Från Visual Studio och från resten av Microsoft överlag?
Ja, så är det, absolut. Det är lite sanning med modifikation, för att de kommer nog aldrig lägga in någonting i språket som inte har fullt stöd i Visual Studio. De försöker fortfarande köra det här release-trainet där de släpper allt samtidigt, och då måste allt fungera. Det måste finnas en version av Visual Studio ute som har stöd för senaste .NET Core, som har bra IntelliSense-stöd för allt nytt i C-Sharp 9, för att man ska ge den här premiumkänslan för utvecklare då.
Mm.
Men det man kanske inte tänker på är att, som du nämnde då, att allt är i open source. Jag menar, du kan dra ner det senaste NuGet-paketet som har den senaste kompilatorn och använda C-Sharp snart 10-features då till och med, när de har börjat jobba på den branschen. Och jag menar, det är ju rätt intressant att du kan ligga ett steg före Visual Studio om du skulle vilja det. Dock så tror jag kanske inte att det är så många som varken vill eller vågar det. Speciellt kanske större enterprises då, som hellre vill ha den LTS-versionen av .NET.
Mm.
Så det kommer ta, som du nämnde där, det är inte alla som hoppat på C-Sharp 8 ens. Eller kanske ens 7 eller 6. Det är ju på grund av att man kanske inte vill att hoppa upp på nästa version av .NET. Och vi kommer inte se C-Sharp 9-kod kanske skrivas i produktion på större bolag förrän om ett år eller två framöver, när man ser .NET 6 komma ut.
Det är väldigt många bolag som fortfarande kör på .NET 4.8. Så det finns en väldigt lång uppgraderingsrunway.
Så är det ju absolut. Tanken där är väl att med .NET 5 nu då, som ska konsolidera det gamla framework med .NET Core, är väl att man ska försöka göra den här uppgraderingsprocessen lite enklare. Men vi får väl se hur det går. Om exakt 4 dagar och 3 timmar och 58 minuter så släpper de ju nya .NET.
Aha, ja, det har jag helt... Ja, när det här sänds så har det nog precis skett. Men ja, spännande.
Ja, så de ska ha en .NET-konferens nu här i november 2020. Den 10-12. Och då är tanken att de ska släppa .NET 5. Och då tillsammans med det så kommer även C-Sharp 9 och den nya versionen av kompilatorn ut då.
Mm.
Och då kan man använda detta. Man kan ju redan nu slå på preview-features om man skulle vilja det, om man har den versionen av Visual Studio installerad. Men då släpps det officiellt. Det man ska tänka på är att det är ingen long-term support-version av .NET. Så att man ska kanske inte installera den. Ja, om man jobbar på en bank kanske man inte får använda den. Eller större bolag.
Hur var det där? Var det varannan version som skulle bli en LTS?
Ja, det är väl tanken.
För jag vet att om det är typ Ubuntu eller Red Hat, de kör väl också så att varannan version är long-time support.
Ja, precis. Det är nog det som är tanken i alla fall. Absolut. Och det är också lite förvirrande i vissa fall att, ja, men kanske, nu vet jag inte om det här stämmer, men exempelvis då så skulle ju en nyare version av .NET bli deprecated före den som är innan den. Det blir väldigt konstigt. Så att .NET 3.1 har ju inte lika långt support som 3.0 kanske då.
Mm.
Det kan bli väldigt förvirrande, men det finns en tabell över exakt hur det funkar. Om man nu är intresserad av att läsa mer om det.
Mm. Men det är ju verkligen ett hästjobb som de har gjort. De har gått från tight integrerat som vi sa, liksom Visual Studio, .NET och Windows. Det var liksom den heliga treenigheten.
Precis.
Och nu har de dels brytit isär det, dels har de open sourceat det, och dels har de brytit ut hela .NET-standarden också till så att man ska kunna implementera den själv. Så det, ja. Jag tycker det känns okej att det är förvirrat ett tag till innan de...
Ja, det kommer bli jättebra. Det som du säger där, det är verkligen ett stort jobb de har gjort för att få det att fungera och få det igen integrerat, inte bara i Visual Studio men på andra plattformar också. Sen har man ju verktyg som skrivs av tredjepartsutvecklare eller folk som jobbar på andra open source-projekt som utnyttjar de här paketen också. Jag menar, de måste ju också fungera.
Mm.
Så att, nej, det är verkligen väldigt imponerande att de har rott det här i land.
Filip, tack så jättemycket för att vi kunde prata om C-Sharp 9 och .NET 5 och allt spännande som kommer. Och du som lyssnar, gå in och titta på Filips videos, för de går verkligen igenom det jättebra. Allt nytt som kommer i nya C-Sharp 9.
Tack så jättemycket för att jag fick komma tillbaka. Det är alltid kul att få vara med.
Tack, hej!
Tack, hej!